du har skrivit på ett avtal. Det är du som har gått med på att få 40 spänn per stopp och 5 kronor per kilometerersättning. Så vad är det du gnäller över? Är det här mitt problem? Det här visste du innan du började jobba här. Kom inte och gnäll. Byt jobb då. Kom inte och ta såna här grejer med mig. Det får du ta med din chef. This chat has ended. Please do not reply. And only reach out again if you need assistance. Conversation resolved by Dennis.
Så jävla dramatiken.
Du lyssnar på Gigwatch-podden, en podcast producerad av föreningen Gigwatch.
Hej och välkommen till Gigwatch-podden. Jag heter Jakob och jag sitter här med Ella från Gigwatch.
Hallå. Hej.
Hallå, hur är det med dig?
Det är bra.
Nice. Mm. Har du haft en trevlig sommar?
Jag har haft en trevlig sommar, absolut.
Kul, det har jag också haft. Vi sitter idag i Arbetarens studio. Så de vill vi tacka. Jätteschysst att du får låna den här studion så ofta. Och ja, har vi något mer?
Ja.
Något kul som händer framöver? Eller?
Ja, massa grejer händer. Vi ska åka till världens bästa stad, Göteborg. två gånger, en gång i morgonen.
Ja, du var där i somras och föreläste för Vänsterpartiet.
Ja, va? Precis. Det var vi.
Vart var det?
Det var på Andra Lång, deras lokal där.
Okej, okay. Den enda gatan i Göteborg jag känner till. Och Avenyn. Men den här gången...
Den här gången så är det radikal bokmässa på Hammarkullens Folkets hus. Mm. Som Syndikalistiskt Forum arrangerar. Så gå på det om ni är i stan. Det är sista helgen i september. Det är någon sak som händer fredag till söndag där. Mm. Men jag och Linnea tänkte ha ett bokbord och snacka lite med folk.
Kul.
På lördagen.
Ja, och jag tror att samma helg, om man är i Stockholm, så kommer vi kanske ha ett bokbord på Fruängens marknad.
Mm.
Men jag är inte helt säker. Mm. Så det är lite saker som händer framöver. Men idag ska vi spela in podd.
Det ska vi.
Och det är inte bara vi två som ska spela in podd, utan vi har även med oss en gäst. Och han har skrivit en ny bok som heter Slavdrivaren. Anders Teglund har varit med tidigare i podden och pratat om sin tidigare bok Cykelbudet. Och den här boken är väl en lite vidare påbyggnad på det projektet liksom. Men jag tänker att vi låter honom introducera boken själv.
Det gör vi.
Så ja, fortsätt lyssna så får ni höra Anders berätta om sin nya bok. Hej och välkommen till dagens avsnitt av Gigwatch-podden. Jag heter Jakob och jag sitter här med Ella från Hej. Gigwatch. Och med dagens gäst, Anders Teglund.
Hej.
Hallå, hur är det med dig?
Jo, men det är väl det är bra. Jag är lite så, jag har varit och pratat om min bok i radion och nu ska jag till en podd. Så att jag är lite så uppe i att försöka presentera boken som är ny. Och det är både svårt och jag är också glad att folk vill lyssna.
Så jag Slavdrivaren hoppas, heter den.
Slavdrivaren heter den, ja.
Ja, men vill du berätta lite om... Förlåt, du skulle säga att du hoppas någonting.
Ja, jag hoppas att det går okej.
Okay. Det gör det.
Ja, det tror jag.
Ungefär så. Mm.
Du är också den första poddgästen i Gigwatch-podden som är med i två avsnitt.
Oh, jag har någon slags rekord då.
Exakt.
Ja, vad kul.
Och det är inte för att vi har fått slut på gäster, utan för att du är den enda gäst som har hunnit släppa två böcker under tiden vi har haft podden.
Ja, men vad fint, ja.
Men jag tänkte, skulle du vilja berätta lite om den här boken som du har skrivit och bakgrunden till, mm. ja. Till den liksom?
Exakt.
För den som kanske inte heller har lyssnat på förra avsnittet.
Ja, absolut. Jo, men jag jobbade ju på, jag tog jobb på Foodora som matbud under pandemin. Och är ju också gigarbetare i kultursektorn. Så att, och då blev det en bok som handlar dels om gigarbetet som kulturarbetare under pandemin då. Och, men också kanske så här hur det är. Och, men framförallt också hur cykelbudsarbetet är. Och den boken kom ut för 2 år sedan och det var som en debut som fick mycket uppmärksamhet. Och en av de som uppmärksammade mig jobbade på Foodora som ett snäpp upp bakom skärmarna.
Mm.
För att jobbet består ganska mycket av att man är ensam ute och cyklar och så kommer liksom ens ordrar, alltså vart man ska åka och så, det kommer digitalt i en app. Det har ni ju säkert gått igenom en del gånger.
Mm.
Men det finns ändå några personer som sitter liksom och hanterar problem som inte appen löser. För appen är inte helt, den är liksom, den kan inte ta allt. Och det blir, ja men kanske så buggar, men framförallt att bud själva vill komma undan, vill inte göra beställningar, vill liksom få rast eller få sluta eller liksom sådär. Och den här kallas dispatch, den här enheten. Och
alltså personen då?
Alltså enheten, och han är dispatcher på dispatch. Det är lite samma ord för båda.
Mm.
Och han då blev jag kontaktad efter han hade sett en artikel och sa som att ja, du kan, jag vill gärna berätta hur det är på den här sidan. Det är så jäkla mörkt.
Mm.
Så. Och jag hade liksom varit lite nyfiken, så här, men finns det någon person eller vad är det här för någon som man chattar med så mycket? För man är, det är verkligen ens närmsta kollega, typ den här appen och ibland då liksom en dispatcher. Och det gick rykten om att det inte var riktiga, att det var fake-personer och sådär.
För vad var din liksom relation till dispatchern när du jobbade på Foodora? Du snackade med dem ibland, eller?
Ja, det gör man ju, absolut.
Och, men fattade du om det var en person? Eller om
men det kändes som att det var olika. Och det kändes också faktiskt som att det var en robot. Att svaren såg så likadana ut. Man liksom, det löstes väldigt snabbt, så kom det liksom ett generiskt svar. Ni vet ungefär hur man loggar in på en, eller bara går in på vissa hemsidor, så poppar upp en sån chattruta. En chattbot, typ den typen av det var det. Liksom. Att man bara, okej, men fast någonstans kanske en människa här.
Ja, liksom. Ja, som kundtjänst.
Ja, så den är liksom, så lite visste jag. Och så sen bjöd han hem mig och ville liksom visa hur det var. För han jobbade hemifrån i sin, bor i en liten etta, Dennis heter han, och styr sitt jobb hemifrån. Han fick ju jobba hemifrån under pandemin och så fortsatte det. Liksom. Så att, och de flesta dispatcher jobbar nog ändå på ett vanligt kontor. Men det är upp till var och en. Liksom, som jag förstått det. Och han sitter och jobbar hemifrån och i sån gamingstol typ.
Mm.
Och det fick jag vara med på. Och så sen har vi gjort liksom, träffats ganska mycket och jag har gjort liksom, vad ska man säga, kompletterande intervjuer för att lära känna honom och sådär. Men jag blev också nyfiken på hans jobb och typ också framförallt hans position. Dels bara roll liksom, för han pratade om att det är som att, han sa det direkt så här, det är som att vi driver en slaverifirma här.
Mm.
Jag blir liksom slavdrivaren här som måste göra någon annans skitgöra.
Mm.
Typ att, och det skitgörat består i att tvinga buden då på olika sätt att jobba mer, eller om de vill ha paus utan att ha rätt till paus, så är det hans jobb att säga nej, du får inte det, du måste ta den här beställningen eller skicka en rapport vidare eller sådär.
Mm.
Någon form av så ett snäpp upp boss typ. Men det är också ett väldigt så alltså ensamt digitalt arbete.
Mm.
Så kallat ghost work, alltså som jag tyckte också var så här, det här är någon slags, alltså hans typ av arbete går också att jämföra med andra sådana digitala gigarbeten där folk sitter liksom någonstans i någon lägenhet på på den här planeten och gör någonting och ingen vet vad. Och, men det är för typ stora gig, eller vad heter det, tech-sektorn bara. Mm. Ingen vet att de finns, men det gör de. Och sådär. Så att det var liksom en sån där, okej, här kan vi förstå någonting. Och jag tog ju också fasta vid att han jämförde det med slaveri. Och att han var slavdrivare och tänkte liksom, vad är det för någon... För det första tänkte jag, vad är det för ord? Hur kan det vara relevant idag? Mm. Och det är ganska många som gör den liknelsen. Det är ju en metafor eller liksom ja, en sånt, ett uttryck för att säga, alltså laddat uttryck så att säga. Och då tänkte jag så här, hur kan det vara relevant idag? Varför? För det är ju många bud som också säger det så här, man känner sig som en slav, det här är som modern slaveri och jämför med så bärplockare och sånt där.
Mm. Så varför det, tror du att folk gör den jämförelsen liksom?
Ja, det var ju någonting som jag då började ta reda på mer bara genom att gå till rötterna av vad slaveriet och framförallt den här slavdrivar positionen är för någonting. Jag har inte liksom det, den, och då tänkte jag att det är en privilegierad undersåte, alltså någon som får så här, hoppa upp ett snäpp för att få lite bättre villkor. Mm. Och kanske då i en äldre tid så är det ju fråga om att överleva längre och på bekostnad av att man då måste liksom kontrollera sina forna kollegor. Men det valet gör man om man får möjlighet, eller många i alla fall. Och det är liksom ett sätt att ta sig vidare i en ganska begränsad värld. Sådär. Mm. Och liknande så har ju han tänkt också, att han kommer som från en bud bakgrund och så sen får han jobba på en fast anställning och kan då för första gången ta ett bostadslån, få flytta hemifrån, han närmar sig 30, sådär. Så att jag började liksom se så här, det finns ju visst likheter med någon slags extremt klassamhälle här.
Mm.
Och som också är väldigt färgat av rasistiska strukturer. Mm. Typ det kan man se, men vad finns det, kan man ens prata om det? Och då började jag liksom gräva ännu mer i den här, vad ska man säga, slavdrivarens roll och dens liksom betydelse. För den är inte obetydlig.
Mm.
Och då kom jag liksom, hittade forskning som visade att just på plantagen och i liksom 1800-talets USA och så vidare, där hade man ju som en under en period där man liksom våldet sjönk. Man behövde inte piska lika mycket och ägarna hade inte liksom ett eget intresse av att slavar skulle bli skadade eller dö. Utan man började liksom föra in andra sätt att mäta på. Till exempel så delade man upp arbetet. Istället för att säga så här, du ska jobba en dag på fältet. Så sa man så här, du ska jobba i små enheter. Så kallade tasks. Alltså det vi idag har kallat gig. Och det gjorde det möjligt att mäta arbetet in i minsta liksom, enhet. Och summera det. Och det började produceras liksom listor där man liksom, idag kallar vi det bokföring och Excel-ark där man kunde föra en slags årsrapport då för hur alla slavar presterade. Och grejen var att det fanns ett ganska stort intresse av att mäta just slavarnas prestation.
Mm.
För de var ju ett kapital. Jag menar, men det fanns ju vanliga industrier och jordbruk och de hade ju sina varor som man sålde bara. Men här på plantagen så hade man större incitament att just mäta slavarnas egna förmågor. Och man började experimentera. Så här, vad händer om de får mindre sömn? Mer sömn? Om vi ger dem lunch? Om vi ger dem kaffe?
Mm.
Om vi liksom placerar ett barn bredvid en vuxen så att barnet kan stå och plocka de korta plantorna. Man höll på så där.
Men nästan lite liksom så... beteende,
ja,
psykologi, alltså ja, Pavlovs hundar, att man testar olika incitament och försöker ändra människors hur man tänker typ.
Ja.
Alltså det är lite som, det finns väl något Foucault-citat som är så att han vänder på den här klassiska kroppen är själens fängelse och säger att själen är
kroppens
fängelse. Just det. Just
det. Men kanske, det är sanna kanske att Excel-arket är kroppens fängelse.
Så är det. Och det rötterna finns ju här. Jo, men så är det ju. Och det är ju lite så, det känns som att det är en, man behöver liksom backa tillbaka ganska långt.
Ja.
Och på något sätt, nu tar vi det för givet att någon ska mäta vad man gör och sådär. Men förutsättning för att det ska gå är att man delar upp arbetet i sådana där mindre. Och en annan grej som man också gjorde, det var alltså att man arrangerade tävlingar där det fanns liksom, ja, den som plockar mest under en dag vinner ett extra mål mat. Så gamification-princip. Och sen märkte man att det får folk att jobba hårdare. Och så sen kunde man sätta en ny standard och förvänta sig att de ska jobba hårt. Och det här, alla de här liksom sakerna var ju slavdrivarnas och övervakarnas uppgift att på något sätt sköta.
Mm.
Och sen så avskaffades ju slaveriet under liksom, ja, men ganska lång tid. Över 150 års tid tog det. Det har ju pågått väldigt lång tid innan, och min bok börjar också med så antika slavar.
Mm.
Men om vi liksom stannar vid den här perioden 1700-1900-talet, så avvecklas ju slaveri som ett systematiskt system, eller systematiskt sätt att arrangera liksom tvångsarbete på. Mm. Och samtidigt så växer liksom en industri upp med fri arbete, och de behövde ju också motivera sina arbetare.
Mm.
Och där finns det liksom ganska mycket så lånade erfarenheterna från plantagen. Och det handlade just om hur kan vi få folk att jobba utan att piska dem eller liksom tvinga dem till det på det sättet. Och där tog man över till exempel den här idén om tasks, eller då kallar man det piecework, att vi delar upp arbetet i små enheter. Och det möjliggjorde ju att arbetarna blev utbytbara. De var inte längre hantverkare som kunde så, jag kan sätta ihop en soffa, utan man stod bara och gjorde en pinne. Liksom. Mm.
Så det är nästan som att man liksom fasade ut slaveriet, men sen så liksom innan man gjorde det så hittade man på sätt att hålla folk förslavade lite.
Ja, ändå, men liksom. Absolut. Och det finns ju många som säger så. Det fanns ju också även alltså industrimän eller plantageägare som konstaterade att de forna slavarna kommer komma tillbaka till oss. För att de behöver ju mat. De behöver ju fortfarande överleva. Så att fear of hunger blev liksom ett begrepp. Sådär. Så att man kunde liksom fortsätta exploatera arbete på ett nytt sätt. Och det skiftet är ju ett av skifterna. Sen så pratar man ju nu om att gig, alltså ekonomin också, att det är så här, det görs hela tiden liknelse till 100 år bak i tiden.
Mm, liksom. Verkligen.
Och det är relevant, för att då, det är då den typen av industri, alltså Taylors fabriker och Fordism och sånt kom, och det var stora protester också då, men det var också som att det var väldigt effektivt och människor drogs in i det där effektiviserade arbetet. Och nu är det ju som på en digital nivå, men det återkommer i vissa sådana där strukturella grejer. Där man bland annat betalar för gig. Liksom. Mm. Ja, så.
Ja. Nej, jag tyckte det var jättebra att du liksom tar det begreppet som han själv pratar om och liksom verkligen tar det på allvar och går in i det.
Mm.
Och det är liksom, ja, du visar verkligen att det är så här kontinuitet mellan slaveriet och ja, lönarbete i olika former idag.
Ja, det finns ju det.
Och jag tänker att det är något som vi typ så här, nu börjar förstå. Liksom.
Mm.
Det är lite jobbigt att tänka ändå på. Alltså man, ja. Jag förstår, det är så laddat liksom på ett sätt som är så här, nej, men jag känner det själv också, att det är obehagligt. Men det är nog därför också. Alltså att det är laddat av en anledning. Liksom.
Mm. Mm. Men jag tänker, en intressant grej som du skriver i boken är ju det här med att liksom, på ett sätt är ju arbetarna i den här plattforms- eller gig-ekonomin egentligen motsatsen till fångatagna.
Mm.
För att de måste ju faktiskt kämpa för att få vara kvar. Alltså man liksom måste hela tiden se till att inte falla under det här medelvärdet, liksom att inte få ett för lågt betyg på Uber eller någonting, för då får man inte jobba via appen längre. Så man är liksom, man är samtidigt mycket mer fri än en slav, men man är också extremt ofri. Hur fungerar liksom den här paradoxen, tänker du?
Ja, det handlar ju om frihet. Vad är frihet? Alltså det blir nästan filosofiskt på ett plan, och så sen på ett annat plan så blir det väldigt så bara real, alltså bara materiellt. Så här. Men om vi tar den filosofiska biten först, så kanske det handlar om att frihet, vad vi förstår som frihet, är oftast satt i relation till ofrihet. Och slavar har liksom varit viktiga för vår förståelse av vad frihet är.
Mm.
Alltså som en västerländsk idétradition, att så har slavar funnits och definierat ofriheten. Och det betyder att de som inte är slavar, där kan vi, det förstår vi vad som är fri. Sen så, om man då tar det till en, vi spolar fram nu till din fråga, liksom, på vilket sätt är en gigarbetare kan se, jag tänker att det är liksom nästan en inverterad ofrihet. Dels så handlar det ju om brist på möjligheter. Alltså visst, fri på ett sätt att ta vilka val de vill, men det finns inga möjligheter att ta så många andra val.
Mm.
Det finns för det första, för många i alla fall, en stor risk för fattigdom. De kanske flyr från fattigdom eller kommer från länder med väldigt liksom stor fattigdom eller krig. Och fattigdom och krig, det har alltid varit en sån faktor som driver tvångsarbete av olika slag. Och under slaveriets alla olika eror så har det varit krig och fattigdom som på något sätt levererar slavar till handeln av slavar. Det är liksom krigsfångar. Det är inte så att de bara ställer sig på led automatiskt, eller så att säga, ska säga. Men det finns ju idag på en global skala.
Mm.
Fattigdomen är också ett hot om existens som gör att man tvingas till vilka villkor som helst och man blir har begränsad möjlighet att ska man säga, delta fullt ut som en medborgare i samhället. I hela socialförsäkringssystemet, hela liksom det vi i majoritetssamhället tar för givet med en egen röst och sånt. Där har ju liksom, finns det ju mycket som säger att många gigarbetare inte gör det.
Mm.
Och där är det också en sån, finns det en sån flagga som man kan hissa, och det är ju att det som definierar en slav i grunden, alltså från början, det är att den inte ses som en människa, den ses som ett verktyg.
Mm.
Rent av liksom en icke-människa.
Mm.
Det betyder att man inte behöver tänka på den så som en människa riktigt. Den kan dö eller leva eller så. Det är en ägodel, men den är inte en människa och den har inte rättigheter som människor har. Där är vi också liksom i någon slags gråzon nu kring vilka medborgare räknar vi har lika mycket rättigheter. Och om nu arbete och lönnivå ska vara liksom ett krav för att få stanna utan att bli skickad till sin krigszon. Så att våldet finns väldigt implicit längre bort i andra delar av världen. Och det här har ju liksom inte skett över en natt. Men det gör att det finns liksom en ganska så begränsad möjlighet att för många göra så stora liksom rörelser i livet och bara exempelvis ta ett lån vad man behöver det, eller liksom kunna planera för 3-4 månader framåt, eller liksom sånt som man ändå kan se som en del av en frihetsprivilegium.
Mm.
Ja, det är kopplingen till alltså, tänk att det så handlar om kopplingen till medborgarskap.
Ja, liksom. Exakt.
Och att det är också väldigt så, när det kommer till arbetsvillkor så är det också väldigt tydligt alltså knutet till idén om vem som är medborgare, och där är ju också en kontinuitet till slaveriet.
Mm. Men jag menar, om man ska liksom sätta det i en politisk kontext så är det också alltså idén om att, liksom, att göra medborgarskap svårare och liksom ta bort permanenta uppehållstillstånd, att det skulle typ ta bort så lönedumpning på arbetsmarknaden. Absolut. Eller liksom svart arbetskraft. Det är ju absurt liksom, för det är ju snarare liksom åtgärder som förstärker den här utsatta situationen som folk befinner sig i. Man vågar inte gå till facket om liksom ens fackombud anger en till myndigheterna.
Nej.
Det är ju bara någonting som förstärker det här liksom.
Ja, och så blir det ju liksom, alltså om vi tänker liksom det som ett dragspel där vart finns våldet typ, och jämför, tar vi liknelsen slaveri, så finns våldet väldigt nära, det är väldigt synligt liksom. det är inte säkert att alla blir slagna hela tiden, men man kan få se våld. Man kan liksom känna att om jag inte sköter mig så kommer det hända. Idag kanske inte våld är så pass närvarande, men många som kommer från krigszoner vet att om jag åker tillbaks dit eller tvingas åka tillbaks till Afghanistan, då kommer jag bli exponerad för det. Då är det hot om liv.
Mm.
Och det är liksom i dagens politiska situation kan vara för många att det hänger på att klara det här jobbet på något sätt. Eller det finns inte så många andra jobb att lösa det på. Och det finns ingen stark liksom kanske så, hur ska man säga, famn i samhällskontraktet som säger att det här behöver du inte oroa dig för. Mm. Utan den är ju snarare att ja visst, om du inte fixar detta så ja, men vi har bara satt en regel så att då åker du hem. Liksom. Mm. Så att, med dragspelet menar jag att det är liksom lite längre bort. Dennis här i boken, han pratar om att ja, man behöver bara hålla upp den lilla osynliga piskan, tror jag han säger. Det är vårt jobb.
Det är
jobb.
Så väldigt överskrivet.
Ja, vi behöver liksom inte en riktig piska. Ja. Och min kanske då lång, det är liksom en essä som jag har skrivit där jag på något sätt tar igenom vissa trösklar sådär, där man har liksom gått från supervåldsamt till mindre blodigt fast ändå verkningsfull management. För det handlar som om management, att få andra att jobba. Och de trösklarna har liksom gjort att man behöver liksom inte idag hota någon.
Nej.
Det behövs
lite.
Inte. Ja, men det är så här, hotet är, jo precis, man kan hota om att bli av med sitt jobb. Ja. Liksom. Och då det innebär fattigdom, det innebär eventuellt utvisning och sådär. Men det är inte som att smällen kommer liksom på lunchen.
Nej. Nej, men jag tänkte när jag läste boken ganska mycket på den här danska marxisten Søren Mao, som har skrivit boken Stumtvang. Tyst tvång.
Oj, Stumtvang.
Stumtvang.
Ja. Okay.
som beskrevs som det mest ohyggliga jag har läst av danska Timbros vd, eller vad det var. Men han har ju liksom den här tesen om att liksom i det moderna samhället, i den moderna kapitalismen, så har liksom våldet och liksom den här ideologiska makten, båda de har ersatts väldigt mycket av bara en så liksom marknadsmakt som ligger latent i hela samhället, och då behöver man inte ens liksom så här, lura folk eller säga till folk att kapitalismen är så här, det måste vara så här liksom, det här är bra, utan det finns en makt som liksom utövar sig själv hela tiden, som är baserad i liksom att ja, men att vi inte på något sätt äger våra livsförutsättningar liksom.
Mm.
Alltså vi har inte vi kan inte sluta på jobbet för att vi har ett bostadslån. Och då blir vi av med bostaden liksom. Att det liksom har kommit att genomsyra hela samhället, och jag tycker att den här boken den liksom visar väldigt väldigt väl på den här tesen.
Okej.
Okay.
Mm. Så det är ett lästips om du
inte har läst
den. Men alltså, var den på danska eller?
Den är på danska. Men det är lättare att läsa danska.
Ja, tur att den inte är liksom ljudbok.
Ja, precis.
Men det lät ju jätteintressant såklart. Och det är lite som att ibland så tycker jag med de här frågorna att det är så här, på ett sätt jättetydligt och man ser det nästan med ögonen.
Mm.
Men samtidigt så ska det bli så komplicerat. Alltså det är någonting med både den här, jag ser, Dennis säger också, han bara du ser ju vilka som har de här jobben.
Mm.
Det är ingen vanlig svenne som hade tagit det här jobbet då. De hade sagt, men skojar du med mig? Det här kommer inte ske.
Mm.
Utan det finns någonting där som man ser, att det finns en liksom skiktning, vem som liksom dras till att göra vissa typer av jobb och vilka som inte gör det.
Mm.
Men sen då så kan det liksom verka typ bortom för det, så här, lite så här oskyldigt. Bara, nej, men det är bara fritt, vem som helst får göra vad man vill i sitt liv. Det här börjar bli komplicerat, varför det inte är så.
Mm.
Typ, varför det inte är så vanligt att att liksom gemene liksom majoritetssvensk har ett sånt jobb som gig-ekonomin erbjuder. Sen händer det ju ganska mycket med den här, så att det blir liksom inte bara cykelbud, utan det är ju också inom IT eller sådär. Men bärplockare är ett annat exempel. Så här, och då börjar det bli så här globala värdekedjor och så långt gångna maktrelationer. Och där tycker jag att det blir svårt att på något sätt hitta. Man måste som prata på båda platserna liksom.
Verkligen. Mm. Men det är väl det som är på något sätt lite befriande med också, att använda den här liksom slavterminologin. Liksom alla vet vad som sker.
Just det.
Det är som att man blir liksom ideologiskt gaslightad. Oh, att du bara så här, ja men det här är inget konstigt. Det här är liksom, det här är fritt val. Det här är liksom produkten av komplicerade liksom globala mekanismer. Men det blir på något sätt liksom, ja men som Dennis säger liksom, ja men jag är ju en slavdrivare. Det är också ett sätt att uttrycka det som är väldigt potent liksom, när folk ska vara så himla liksom, ja men det här är faktiskt fritt liksom.
Vilket folk så här, det visar sig också väldigt tydligt i den här boken. Alltså Dennis har en så intuitiv känsla för maktrelationerna i sitt jobb. Liksom. Han vet ju exakt vad det går ut på. Och det är så tänker jag att det är liksom, bland cykelbuden och liksom, också typ att folk fattar vad som händer. Liksom.
Visst,
det är liksom, i resten av samhället som folk är så, men det är bara ett enkelt jobb eller så. Alltså, när man är i det så förstår man ganska enkelt vilka liksom relationerna är. Liksom. Men jag tyckte typ det var bland det starkaste med boken. Alltså intervjubitarna när du pratade med Dennis. Och det finns en dubbelhet i honom. Liksom.
Ja.
Att han känns både väldigt avtrubbad, men samtidigt så är det också väldigt tydligt att han tycker att det är skit.
Han är ju, och det är intressant för att han är så dubbel på det sättet att han, det är någonting med hans roll. Den tyckte jag också var så här när jag läste andra liksom historiska beskrivningar av slavdrivaren som då typ eller liksom den typiska personen i det, så är det den här liksom dubbelheten i att han kan hjälpa men också döda, eller du vet så här, och i Dennis fall så är det ju att han är väldigt lidande hela tiden. Han säger ju så här, men det här är liksom, det är skitjobb. Mitt jobb är att piska på dem liksom. Men de är så jäkla slöa också. De fuskar ju. Vad är det för några? Så ledningen tycker att vi ska liksom vara hårda mot dem. Men allvarligt, jag orkar inte. De är ju liksom, skicka in en bild på något plåster. Och de är liksom också, de kan växa upp. Det är en vuxen man där. Alltså att han är både lite tycker synd om dem, men tycker också att de är liksom, för han möter ju också den här sidan som försöker komma undan, som ju då förmodligen är en form av så, vad heter det, arbetsvägran, eller inte arbetsvägran, men det här, vad heter det mindre, när man
maskar.
Alltså det är den typen av jobb som han har då, att hindra maskning i någon bemärkelse. Någon säger så här, det är punka. Han bara, det där är inte punka. Jag googlat bilden. Den fanns från internet. Du har snott bilden. Han bara, men det funkar visst. Jag vill ha en rast. Bara, nej, det blir en feedback på dig. Så att han är liksom både och tycker inte om buden. Eller har en liksom ganska låg tilltro till dem i alla fall. Och de har ju det i sin tur till honom. Och han har det till ledningen. Och ledningen kanske också liksom skickar ner ordrar eller vad ska man säga, systemet är liksom sånt att han ska liksom, nu kommer det en ny princip här, så ska han liksom utföra det. Så att han är ju som klämd på något vis, och den alltså jag tyckte, om man jämför med typ budets roll eller sådär, som jag har varit, blev ju att jag jobbade 1,5 år. Det var en mycket mer fri känsla i det på något sätt, att man rörde sig på stan, och det fanns också någon sån, ja men typ så, hur ska man säga, så här, det fanns bland bud en form av heder typ, eller liksom en sån stolthet är ordet, av att så här, vi gör ändå något fysiskt här som är ansträngande och vi gör vårt bästa i det. Men hos Dennis, och om man jämför med andra sådana spökjobb och dirty workers som han ju jämför sig med och som jag tycker är relevant, då handlar det mer om att det här moraliska liksom, tveksamheten i att utföra den här påtryckande eller liksom skitgörat i att bestämma över någon annan som plågas. Liksom.
Mm.
Den är mycket mer demoraliserande och må dåligt över tid. Att man bara säger, jag är inte säker på att jag är en god människa och sånt där. Jag vet inte vem jag är längre. Mm. Alltså den typen av, det kallas moral injury, ett sånt begrepp som används mer och mer nu för att beskriva sådana här jobb som är väldigt moraliskt tveksamma från, alltså typ majoritetssamhället vill gärna att jobben blir gjorda, men man vill inte liksom befatta sig med det själv. Typ migrationsarbetare eller liksom någon som driver på som i Dennis fall, han det är nog kanske ingen som tycker så här, vad bra att du gör det där jobbet, typ. Det är inte jättemånga som så här hyllar dem.
Nej.
Men buden kanske kan vara lite mer så. Ja, men du gör ju ändå. Det kan vi inte liksom lasta någonting mer på. Ja, den klämda liksom rollen tänker jag också uttrycks av honom när han pratar illa åt alla håll. Och så sen verkligen om sig själv.
Mm.
Alltså han håller sig inte själv. Han har inte liksom, pratar inte så gott om sig själv heller faktiskt.
Nej, men för det man, eller det jag reagerade på är liksom hur, alltså hur oglamoröst det här chefsjobbet i citationstecken är. Alltså det är ju intressant för att traditionellt har det ju funnits den här liksom den här medelklassen eller den här liksom managerklassen liksom.
Manager.
Ja, precis. Men framförallt liksom chefer eller HR eller den typen av positioner, där har det funnits den här liksom lojalitetslönen. Att man har fått dels en liksom betydligt bättre lön än de under en. Men också att man liksom har fått en annan social status. Och att det här har väl varit liksom plåstren på såren för den här, vad sa du, moral injury liksom. Eller det här, det ska liksom bota det här självhatet man kanske känner när man faktiskt liksom dominerar sina gamla kollegor. Och det känns ju som att det finns väldigt lite av det i just den här situationen för Dennis.
Det som finns är att han har en fast anställning.
Mm.
Han kan ta ett bostadslån.
Precis.
Men den är liksom fortfarande låg lön, ofta lägre än vissa bud. Så men det är en liksom skillnad verkligen där, att få en fast tillsvidareanställning.
Verkligen, viktigt i liksom städer idag.
Mm.
Men jag tänkte också...
Men det är oglamoröst i övrigt, håller jag med om.
Mm. Men jag funderar liksom på om det också hänger samman med att han just jobbar hemifrån. Och om det liksom är någon... De kanske inte har så mycket bättre lön på kontoret, men jag vet inte, de kanske har godisregn på fredagar och allting. vilket jag var med om.
Ja, det
jag
kan
jobbade som konsult inom citationstecken på ett
teknikföretag.
Bra.
Det kan vara
du skulle säga något där.
Nej, men jag tänkte också att det känns som att det är ändå ganska parallellt liksom, mellan buden och Dennis. Alltså att dispatchers är också utspridda och jobbar väldigt isolerat. Att man jobbar ensam och liksom ens kontakt med ens kollegor är också nästan bara digital. Samma sak med ens chefer. Alltså de som kontrollerar Dennis arbete, det sker också liksom nästan bara digitalt. Och sen också med lönen och status. Så det är också intressant. Så här, att de här företagen har ju uppenbarligen inga... De har kommit på att de behöver inte höja statusen på de här positionerna heller. Utan det går ju jättebra att hitta folk som kan tänka sig och liksom och ta de här jobben utifrån.
Utom att de kanske
alternativ liksom.
Utom att de kanske sen blir intervjuade till en bok
till
där
en
de beskriver
bok,
sig själva som slavdrivare.
Ja, det var ju synd. Men det, ja, jag tänker också att det finns ju en hel del andra säkert roller som är mer ännu mer så kanske i innovation och marknadsföring och så, där är det nog en helt annan lönesättning såklart liksom i mer den typen av jobb, misstänker jag i alla fall. Det måste det nog vara.
Men jag funderar, liksom porträtteringen av Dennis, den är ju sympatisk, men den är också väldigt liksom ärlig.
Ja.
hur har Dennis liksom reagerat på boken?
Han är ju väldigt glad över att liksom få bli sedd. Mm. Så att det är mitt intryck av hans liksom, inställning till det. Han har också bett om att få stå med sitt eget namn och sådär. Mm.
Han kommer vara med vid lanseringen i Göteborg också.
Ja, precis. Mm. Och cool. Även i Stockholm kommer det nog bli. Och jag gjorde ju intervjuerna med honom och då hade jag liksom en inställning att det här kommer anonymiseras. Jag kanske liksom inte skriver ut hans namn riktigt och sånt där, för det är som en vanlig metod så där. Men han var liksom, nej men jag vill, varför då? Det är ju jag typ, och jag vill ju, det är jag som har, det är min berättelse det här också liksom, som jag vill få ut. Så att det är mitt intryck av hans. Och jag har gått, när jag har gått igenom texterna också, så har han liksom tyckt att så här, nej men det här är bra, det ska, det är ju så, typ sådär.
Mm.
Han är ganska, jag vet inte, när man har läst så kanske man får en känsla också för hans person, men han är ganska okänslig. Alltså att han är väldigt grov i språket, han är liksom inte på det sättet ängslig. Men sen så vill han ju inte bli kränkt för den skull. Liksom, eller sådär. Han vill ju bli respekterad. Sådär. Men jag tror att han uppskattar att bli lyssnad på. Sådär. Och att det kanske var en ganska speciell tid och arbetssituation och han kämpar på oss och sen kanske plötsligt så får han berätta om det. Det är något slags behov där tror jag som han har haft i alla fall ganska länge. Mm. Att vilja berätta på något sätt.
Men berättade han liksom någonting om hur han reagerade på, för att han kom i kontakt med dig efter att du hade skrivit boken då.
Mm.
Liksom hade det gått upp någonting för honom om hur situationen var för buden, eller kände han till allt det här liksom, men kände att han...
Jag tror inte min bok förändrade hans bild av buden.
Nej.
På det sättet egentligen, utan han var så här, ja, nej men det är skit att göra det där typ. Och det finns bra bud, det finns mindre bra bud, typ så är hans liksom attityd kring det, helt enkelt. Det är ju, ja, så att det var nog mer bara att han bara, okej, här är någon som håller på med det här, jag kanske ska kolla om han vill höra vad jag har att säga.
Typ. Just det. Mm. Har du fått några reaktioner från Foodora?
Nej, egentligen inte själv. Jag vet att Dennis gjorde en intervju i början av sommaren. Och då skickades det ut liksom ett avståndstagande internt som har liksom sipprat ut lite grann, där de säger att det är inget... det är inte sant. Typ så.
Aha, alltså de skickar ut det till sina medarbetare.
Till sina medarbetare, alltså som att han, då så här, han beskriver jobbet så här och det har ingenting med sanningen att göra. Typ, och så att, så vet jag. Jag tror inte de är liksom, jag tror inte det här är så kul. Jag tror också att de har ju befunnit sig i form av konflikt också. Så att,
vilka då?
Dennis och ledningen han blev ju liksom flaggad och så där, varnad och så där.
Medan han jobbade
ja, precis, för att han
har varit... han slutat.
Mm. Mm.
Spoiler.
Spoiler. Ja men precis. Han har slutat, ja. Ja, men en till grej som jag vet hände var att de också skickade ut typ något nyhetsbrev eller liknande, så för det sker ju. Jag är ju inte anställd längre så jag får ju inte dem, men där de berättade om att Foodora liksom står för mänskliga rättigheter. Och så, så det blev som en ganska sådär, okej, det här på något sätt skakade till en sån, ett sånt uppenbart då kanske behov av att betona det.
Mm.
Och så hade de en lista på vad det innebär och sådär. Och det tänker jag lite så här, vad bra att ni måste hålla på att säga det och kanske också fundera på det, varför, alltså på något sätt så, men jag tror att de kommer ju inte tycka om det här, de kommer också avfärda det som kanske en person, och att jag håller på och kanske, jag vet inte, misskreditera dem eller sådär, det kan jag liksom föreställa mig. Jag hoppas ju då att det ändå ska gå att hitta någon form av, jag vill ju träffa dem och prata om det här.
Kommer nästa bok bli vdn?
Vi får se, men jag skulle vilja, jag försöker liksom lära mig mer om hur den delen av det fungerar. Sen får vi se liksom, min känsla är att jag, ja, jag tror inte, jag vet inte riktigt hur pass ska man säga, mycket tillit de har till mig.
Nej.
Men jag tycker de borde ha det. Alltså jag tycker det.
Varför?
Ja, men alltså jag har en ingång som handlar om att lyfta fram människorna som de är och utifrån deras position så där. Och att man är en del av något system och alla tror jag ändå gör utifrån sina liksom sin plats hamnar man i vissa uppgifter och vissa liksom roller som för med sig och vissa liksom fördelar och nackdelar och allt det där. Och här tror jag också att de som jobbar med innovation och finans är intresserade av någon slags utveckling som är motorn. Liksom. Ja, det där tänker jag i alla fall att så här, det är nyfiken på hur det funkar. Liksom.
Verkligen.
Bara som rent så här, ja. En sån arbetsbeskrivning eller jag vet inte, men ja, vi får väl se hur det går. Jag tycker i alla fall att det är en ganska sådär det är en fråga som växer bort de enskilda personerna, men det är också enskilda personer som kanske behöver som kan berätta någonting om som vi kan lära oss av.
Verkligen.
Jag tänker, en grej som vi har pratat mycket om är liksom, ja, men typ den uppdelningen mellan buden och mellan de som jobbar på kontoren i de här företagen eller tech-sidan liksom, och dispatchers då. Vad tänker du skulle krävas för att liksom, ja, typ skapa solidaritet eller så mellan de här olika delarna? Folk på olika sidor.
Men de skulle behöva ses.
Mm.
Det är en grej.
Ja.
Det är ganska bra om de ska göra det. För det är ju verkligen inte så nu. Liksom att man ses och...
För det är liksom olika lokaler, va? För buden och för...
kontor, ja.
Ja, det är två olika adresser i Stockholm. Här för mig.
Ja, och sen är ju också arbetet är ute på gatorna och sådär. Och kommunikationen är liksom helt digitaliserad. Så att ses vore bra... kanske också det skulle kunna vara bra med större liksom, hur ska man säga, att det finns också, man kan besöka olika delar av företag, för det är ingen som vet vart någon annan är eller så. Det känns som en väldigt anonym tillvaro så där man inte behöver så här, lära känna någon, eller framförallt liksom, det blir liksom en väldigt stor alienation att man liksom inte känner något för arbetsplatsen eller sina kollegor så mycket. Det skulle man ju kunna förbättra. Det försökte vi ju med när jag jobbade, så startade vi liksom någon form av facklig grupp i Göteborg, och det fanns ju i olika städer, och jag vet inte om den ens tog fart så mycket. Men sånt hjälper ju en arbetsplats på ett sätt. Men arbetsledningen kanske inte är jättepeppade på sådana fackklubbar.
Nej,
men jag tyckte liksom att jag var lite så kanske naiv då. Men jag tyckte så här, vadå, det är väl bra sociala aktiviteter. Sådär, inte det bara bra typ. men jag tror inte riktigt det var så. Liksom.
Nej, de vill upprätthålla de gränserna.
Jag tror, ja, kanske egentligen, det är inte säkert att det är så pass uttalat alltid.
Nej.
Att så här, hörni, nu är det möte här. Hur ska vi göra för att upprätthålla gränserna?
Nej.
Men jag tror bara att det verkligen är ett låg prio.
Ja.
Alltså om någon säger så här, vi skulle vilja ha liksom större rörlighet här mellan ledning och bud. Då tror jag inte det är så här, okej, men det hamnar högst på vår agenda.
Nej, men tror du att liksom, jag får ändå känslan av att den här bristen på solidaritet mellan dispatchers och bud är någonting som faktiskt gynnar Foodora.
Ja.
Och att en solidaritet skulle kunna liksom hota lönsamheten på något sätt. Jag tänker om det.
Ja. Nej, men det är bra. Den är en väldigt, där kan vi prata likheter med slaveriet.
Mm.
För den typen av struktur opererade också plantage eller slavägar på plantagen och andra, att när det blev så stora organisationer så var ägarna var inte där, utan man lyfte upp någon från bottenskiktet och lät dem på något sätt styra över de andra. På så sätt så att konflikten uppstod däremellan.
Mm.
Där var den största konflikten, och den här liksom det är ju som cyniskt uträknat, men det är en effekt av att någon blir uppgraderad och ska bestämma över de andra. Mm. Då stannar på något sätt protesterna vid deras bråk. Och där var det väldigt, där uppstår den här bråket, inte till någon ägare som sitter på andra sidan Atlanten. Liksom. Det,
Nej, de är ju alltid helt osynliga.
Det blir inte så lätt att liksom gå dit och säga så här, what the fuck. Liksom. Mm. Det stannar mycket närmare.
Mm.
Och det här är ju någonting som då, det här är en form av så managementkunskap. Så här, vill företag något annat, då kanske de ska hitta på en helt annan struktur. Om det här är ett problem för dem eller inte. Det finns ju en del ekonomhistoriker som säger att det här är liksom en vedertaget att man har tagit erfarenheter från de här strukturerna in i industrin, men man erkänner inte, så att man vet inte liksom på något sätt, man känner inte till vad för slags bieffekter det har eller vad för slags mönster man upprätthåller, och det kan ju vara en, alltså om man skulle läsa min bok med en lednings perspektiv, och dessutom om det går att vara liksom lite så insiktsfull i den läsningen och inte bara liksom typ känna så fy fan, då tänker jag att man kanske kunde se det så, okej, men varför är det så här, ska vi göra det på något annat sätt, är det ens så här, vad finns det någon poäng här, kan man se det på ett annat sätt, ja, men du vet, så här, ställa liksom lite mer öppna frågor sådär, och ja, det är ju liksom en så här, utopisk läsning som jag har önskat om. Men vi får se liksom, om det kommer ske. Jag skulle vara jätteglad om man kunde se det så. Och kanske också bara ta den här liknelsen lite på allvar. Men lite också så här, okej, men fast vi gör det här nu på det här sättet. Och inte bli helt så, vad heter det, när man ser rött. Typ. det kan man göra också. Men,
Ja, precis. Så kanske får du försöka bli intervjuad av någon HR-tidning.
Ja,
exakt. Jag frågade faktiskt. Vi har ju en sån. Den släpps ju på ett förlag. Det är inte mitt eget förlag den här gången, utan första boken släpptes av mig och nu släpps den på Norstedts förlag. Och då var det som att säga, vad finns det för typ sammanhang den här boken kan presenteras i, man ska prata. Och då nämnde vi hade ju redan kontakt om att jag skulle komma hit. Så ja, men typ så. Sveriges Radio kanske. Och då sa jag också så här, tidningen Chef.
Ja.
Men den, jag vet inte, det har inte hänt ännu. Jag tror inte de känner så, jag vet inte riktigt. Men det skulle ju vara intressant och typ så lärorikt, känner jag. För att det är någonting med de här samtalen som jag har skrivit en text. Den är vad den är. Läs den, tyck vad du tyck. Och så sen kan vi prata om någonting. Och då kan jag känna så, okej, om tidningen Chef skulle intervjua mig, de kanske skulle liksom ställa helt andra frågor än ni.
Antagligen.
Det skulle liksom, ja, det skulle jag verkligen hoppas. Sen undrar jag om det händer, varför inte och sådär. Det nästan.
Spännande.
Jag hoppas att de plockar upp bollen.
Är de era trognaste prenumeranter, tror ni? I sådana fall. Nej, men man vet aldrig. Men det skulle vara intressant, tror jag. Det är inte så farligt. Liksom.
Ja. Jag tänkte på en annan grej med dispatchers roll. Liksom.
Mm.
Att så här, jag tänkte att det är också att Foodora behöver ju också hålla liksom knyta arbetarna till sig i någon mån liksom.
Just det.
Och sen mot just den här typ att det är liksom det dubbla också i deras roll, att de måste motivera buden men också typ kontrollera eller i vissa fall straffa. Och för att typ göra, alltså motivationen, att det kan inte helt bara komma ifrån såna gamification eller spelteoretiska liksom gimmicks typ, utan det behövs typ en människa som också gör det. Men att det någonstans också blir att det finns gränser för hur liksom, vad ska man säga, hur empatisk Dennis kan vara med buden. Men samtidigt så är det ju liksom, företag vill ju att han ska, det bästa för dem är ju att det ska vara sån glad peppig stämning liksom. Just det, och bara just ah, typ, det. Ja. Jag tror på det, alltså typ som när han skickar den här memen, han skickar vi någon gång
ja,
ett meme som är typ så här, men
believe in yourself
ja. Så här, du kan komma in i det här låsta lägenhetshuset ja. Där ingen svarar typ.
Exakt. Jo, den attityden vill man nog få till. Sen är det ju bara så att många i de här ganska pressade arbetsvillkoren inte alltid är så peppade själva. De blir ju så himla... Vissa är ju också... Är ju inte så... Alltså det här är inte vad de vill göra. Vissa vill ju göra det, men vissa vill ju verkligen inte det. Och de dessutom ska göra det här i någon slags lortig gatumiljö där dessutom människor inte alls respekterar dem. Så att de blir ju liksom... Kanske också färgade av det. Frustrerade, förbannade. Försöker komma undan. Ja, men så. Det blir liksom en sån sjuka i systemet om ni förstår. Att det finns en sån fråga om. Är det, ja, men som man talar om på en samhällelig nivå ibland. Att så här, sjunker bristen på tillit. Så beter sig folk sämre. Alltså sätter man upp en övervakningskamera. Då ökar brottsligheten. Alltså, och det är inte bara för att man ser fler brott. Utan bara för att folk... tror sämre om sig själv. Alltså typ en sån effekt, ja, tänker jag här, kan finnas att tilltro till varandra försämrar en självs liksom, tilltro också. Ja,
ja men verkligen. Men jag tänker liksom, du pratar ju mycket om det här med liksom avhumaniseringen och relationen där. Där finns det liksom kopplingen mellan slaveriet och gigbranschen liksom. Och skillnaden kanske är då att liksom i slaveriet fanns det en ideologisk avhumanisering som var liksom rasismen. Att vi är två väsensskilda vad ska man säga, parter, liksom slaven och slavdrivaren. Det är liksom två olika raser, det är två olika arter i princip, såg man väl det som. Men det har väl ersatts här med någon slags liksom anonymisering snarare. Att man nästan ser varandra som bitar i ett datasystem. Vilka skulle du säga har mest liksom avhumaniserad bild av varandra? Är det från dispatchers till buden eller tvärtom? Vilka ser varandra minst som människor skulle du säga?
Åh, vad bra fråga. Jag tror förresten också bara den här avhumaniseringen, den skedde ju verkligen bland slavarna också, att de inte fick sina egna namn och att det var liksom en... de blev siffror också i någon, inför... sig själv och andra. Men vem som ser sig mest som avhumaniserad, ja, alltså,
eller som ser den andra
parten. Sen andra som har, ja precis, den andra. Jag tror nästan att buden tror att dispatchen, alltså dispatchen blandas ihop med en robot ganska ofta. Ja. Det är ganska mycket så här, aha, var det där en människa, var det en robot? Alltså att där är ju Dennis och dispatchens arbetsroll väldigt nära en icke-människa. De är ibland liksom, ibland gör de saker för att de är människor, men de samarbetar ju som så nära datorn som det går och täcker upp datorns brister så att det ska kännas för den som är motpart då, alltså här är det buden då. Det ska kännas som att det är en robot. Och han förklarar också att någon gång så hade det funnits, tidigare så var appen gjord så att det var ganska lätt att kontakta dispatchen. Men så märkte de att då gör folk det ganska mycket. Så då flyttar de bak dig själva liksom flödet i appen. Så att det skulle bli liksom, man var tvungen att klicka många så vägar. Så här, jag har problem med det här, jag har problem med det här. Så att det blir liksom som att, ja men som när du ska liksom reklamera någonting nu för tiden via en hemsida. Så får du som klicka igenom massa frågor. Och sen kommer det kanske en kundtjänst eller en bot som löser det på slutet. Så byggde man upp det mer och mer. Där tror jag i alla fall att... det finns en poäng i att man som bud inte känner att det är en människa. För att ja, av olika skäl så kan du inte klaga på en robot. Så här. Eller roboten kan ändå, den kan bara lösa en viss ärende.
Just det.
Den kan ju inte lyssna liksom på dig som kränkt människa. Ah,
men när den skickar dryga memes, då fattar man att det är en människa.
Ja, det är precis
det där mänskligheten
pyser igenom. Exakt. Så det är liksom, ja.
Ingen robot kan vara så vid.
Nej, precis. Men det är kanske de här som sitter och lär ChatGPT och alla de här AI-programmerarna eller som har sådana gigjobb att dressa upp AI-bottar. De kanske också måste sen För de håller, det är ju ett problem där att de inte kan lära om humor. Att de är humorlösa. Men det kanske är så här, de kanske ändå är närmare till att lära sig att vara oförskämda.
Oh,
för det är ju ett sånt så, som konstateras att algoritmer inte har empati. Och det var också en sån liknelse som alltså instruktioner till slavdrivarnas liksom ett problem med slavdrivarna var att de inte hade empati sett från slavägarnas håll, för de kunde liksom sprida så dålig stämning liksom och dålig ja, en sån moralisk förtappelse på något sätt, så att man, det var ett bekymmer med det där att inte de har empati, och det bekymret pratar man också idag om i såna tech liksom managementlägen, att allt för algoritmstyrt arbete, algoritmerna har inte empati så att den blir liksom grym på något sätt. Och det är inte bra för produktiviteten heller. Det är inget, så att man, jag tror att man vill att AI ska vara mänskligare. Så att ja, den kanske kan lära sig skicka dryga memes, det är mycket möjligt, men frågan är sen då, kommer man liksom känna igen så här, en AI-genererad dryg meme.
Man kanske får uppfinna helt nya former av memes. Dryghet och memes.
ja, verkligen. Ja, men det är intressant tycker jag också. Alltså hur memes, ja nu är det ett sidospår, men memes som, ska man säga, som språk. Alltså som frustration eller bara häckel eller hån. Eller liksom, det är bara så snabbt också, bara ta en bild. Du ska inte ta illa upp, fast det är ändå kanske offensiv på något sätt. Ja, men det var det kanske någonting sådär, en sån ny form av, vad ska man säga, arbetarjargong. Om ni förstår så här, att man liksom ser så gamla klipp på 70-talsvarvet, så har de som en viss jargong som på något sätt är ett shit. Vi har det här språket, vi är inte ledning, men vi har de här kläderna, men vi har också vårt språk som...
Vi kallar killen där borta för Rock-Olga.
Ja, exakt. Den typen liksom. Och då kanske memes också har en sån språklig liksom, gemenskap som är så här, över gränsen och lite så.
Typ. Och då fattar man att det är en människa.
Ja,
det kanske finns en i den här jargongen, kanske det finns en grund till någon slags solidaritet.
Ja, det tror jag.
Kan man hoppas på i alla fall.
Det här liksom det här vi står nu. Allt hopp till memesen.
Ja.
Exakt.
Så kommer AI förstöra vårt samhälle sen. Ja, vi får väl se hur det går med memesen bara.
Sista utposten av mänsklighet.
Ja.
När man ska vi för att avrunda kanske, vi har spelat in exakt en timme.
Bra.
Ja. Så tack för att du kom hit och ville snacka med oss.
Tack själva.
Vart ska du nu?
Ja, nu ska jag hem. Till Göteborg.
Ska du inte spela in en podd?
Nej.
Nej, okej. Okay.
Den här podden.
Ja. Ja. Okej. Okay. Och om man vill komma på lanseringen av din bok, vad gör man det om man bor i Stockholm eller Göteborg?
Om man bor i Göteborg så kan man komma den 22 september, fredag. Jag vet inte när ni publicerar detta. Men,
det är imorgon, så de hinner, göteborgarna hinner
så att, springa.
Så att det är liksom den här fredagen som är 22 september. Och sen så har man liksom... på Folkteatern i Göteborg, tack. Då kommer Dennis också, och jag och en ekonomhistoriker som heter Ann Ige. Prata, och så ska jag spela piano också faktiskt. Och så sen kommer jag till Stockholm 12 oktober. Och då blir det på Rönnells bokhandel. Och
då,
12 oktober, Stockholm, har vi pluggat det. Välkomna allihop.
Ja, men verkligen.
Vi ses där.
Jag kommer dit.
Ni är varmt välkomna.
Du har just lyssnat på ett avsnitt av Gigwatch-podden, en podcast om arbete, teknik och politik som görs av föreningen Gigwatch. Vi är en helt fristående organisation utan finansiering. Vi gör det här ideellt på vår fritid. Om du gillar det och vill stötta oss, bli gärna månadsgivare på patreon.com/gigwatch eller skicka en gåva på Swish via numret i avsnittsbeskrivningen. Ditt bidrag är viktigt för att Gigwatch ska... Ditt bidrag är viktigt för att Gigwatch ska finnas kvar och växa i inflytande.